Det här är musik med riktig kultstatus. Folk, jag höll på att säga, rusade konserter.
De sover i sovsäckar.
Ungefär, man vet. Det här är en garanterat häftig upplevelse, rent fysiskt verkligen.
Okej, okay. Är det någonting som jag borde ha på min bucket list?
Alla borde ha detta på sin bucket list.
Hej Johan.
Hej Lolo.
Och hej alla som lyssnar. Välkomna till Mästerverken. Här får du koll på musik som du ska ha på din bucket list.
Såklart.
Turangalila-symfonin av Olivier Messiaen. Du, Turangalila, det är ju sanskrit. Två ord, eller hur?
Mm.
Turanga och lila. Kan du bara ta en liten snabb genomgång av vad det betyder?
Det är stora ord det här med många innebörder. Alltså i korthet så går det ju ut på att det här är en kärlekssång. En hymn till glädjen, till rörelse och rytm, liv och död. Ja, du hör, det rymmer i stort sett allt. De här två orden.
Mm.
Och det är också ett av 1900-talets centrala verk. Alltså det är det viktigaste, typ det viktigaste som skrivs efter andra världskriget.
Vad är det som gör att det är så unikt då?
Ja, men om man ser till den tid där det skrivs så är det ju liksom en värld där vi har den framväxande modernismen efter kriget som är väldigt, väldigt strikt, väldigt matematisk, ganska torr egentligen.
Mm.
Det är strängt enligt regler. Men det här är ju på ytan i alla fall precis helt och hållet tvärtom. För det är fullständigt galen musik. Messiaen går helt och hållet sin egen väg.
Ja, det är häftigt.
Det här är glädje i musik, extas. Det ligger ju nära att det håller på att tippa över i någon slags vulgaritet på något sätt. Och det gör ingenting, så får musik vara. Men det fanns de som tyckte att det var dålig smak.
Jag tänkte just fråga det, vad tyckte folk?
Ja, men till
eller
exempel
musiker,
det var olika reaktioner. Men jag tänker på Pierre Boulez till exempel som var elev till Messiaen. Han blev ju själv tonsättare och dirigent. Han gjorde ju aldrig Turangalila-symfoni, för han tyckte just att den var vulgär. Det är musik som har gått över gränsen.
nu har han tappat det.
Ja, ungefär.
Ja, men Messiaen, han tog ju verkligen i när han skrev det här. Den verkar vara enorm på alla sätt, den här symfonin. För det är en timme 20 minuter långt.
Ja, precis.
Det är jättemånga musiker.
Ja, det är ungefär 100 i orkestern. Och det är 5 slagverkare, väldigt mycket slagverk. Alltså, det är ju då piano, framträdande stor stämma och det här som heter On Martenon.
Ja, är det här spökaktiga ljudet?
Yes, det är det riktiga Halloween-ljudet. Sen är det ju 10 satser också, vilket ju kan sägas vara något slags rekord faktiskt på en symfoni då.
Mer av allt.
Mer extra allt. Det är så beställningen lyder här.
Men om vi börjar lyssna då. Vad tycker du att vi ska lyssna efter för att inte tappa bort oss helt?
Nej, precis. Ja, men det här är, det kan vara svårt för att det här är musik som bara ska låta den skölja över dig. Men det är klart, den har ju beståndsdelar. Framförallt så finns det ju 4 viktiga teman som återkommer i hela verket. Och 2 av dem hör man direkt i starten. Vi börjar med statytemat. Där hörde du det. Det är ett kraftigt tema, starkt, framförs nästan alltid i trombonerna. Det här. Och det är ju skrämmande musik. Och om jag har förstått det så var det tänkt så av Messiaen själv. För att han hade tänkt det på någon slags mexikanska stenstoder.
Såna här som man har grävt fram.
Ja, någonting sånt va.
Det känns ju strängt. Man kan ju tänka sig deras ansikten.
Exakt, exakt. Samtidigt som ju också det här temat då representerar det maskulina elementet.
Naturligtvis. Ja. Styrkan.
Och det får ju sin kontrast då i blomtemat, som är ett milt tema som vi första gången hör väldigt svagt i klarinetterna och som representerar det feminina.
Det är lite som en katt som smyger.
Ja, det är faktiskt en bra... Det är kanske inte, det här är väl möjligtvis inte den helt uppdaterade tolkningen av kvinnligt och manligt, men det är i alla fall Messians Strangalila symfoni. Och de grejen är att du hör dem ju igen och igen under hela symfonin.
Men vi lyssnar lite då, lite mer.
Mm.
Jag tycker det är så fin och så rolig musik. Man dras verkligen med.
Ja, man har inget val.
Nej.
Det är, man blir helt utsatt för den här musiken.
Ja, hypnotiserad på något sätt.
Ja, den är en trans på något sätt.
Mm. Ska vi dra lite korta fakta om Messiaen då?
Mm.
Han är en fransk tonsättare. Och han är katolik, han är väldigt mycket katolik.
Han är väldigt mycket katolsk, ja, precis. Mm.
Men han är också intresserad av religion i stort. Alltså det är liksom indiskt och allt möjligt.
Oh ja, det kan man verkligen säga. Men han är ju också en orgellegend, ska vi inte glömma. Han spelar i en av de stora Pariskyrkorna i hela 61 år.
Han är liksom en vanlig organist, så att säga.
Ja, han spelar varje söndag och sådär. Vanlig vet jag. Jo, han tjänstgör ju där och spelar på gudstjänsterna och så. Och han komponerar ju också väldigt mycket orgelmusik, ska sägas. Han är ju säkert efter Bach den tonsättare som har skrivit mest orgelmusik, om vi generaliserar. Han är kvar i den här kyrkan som heter, vad är det den heter nu? Eglise Trinity någonting, förlåt mig, jag borde ha koll på det. Men han är kvar där till 1992 när han dör.
Oj.
Så är det.
Oj, oj, oj.
Ja.
Och sen har han ju skrivit den här Kvartett vid tidens ände. Mm,
precis, ja, det är ju det
som
andra.
Som är den andra stora.
Ja, om vi talar om de två kändaste, mest populära verken av Messiaen, så är det ju Kvartett vid tidens ände och Turangalila symfonin. Kvartett vid tidens ände har ju också en jättefascinerande tillkomsthistoria, eftersom han skriver den när han sitter i ett fångläger i början av andra världskriget.
Han hittar medfångar som kan spela, som är duktiga musiker, och så spelar de på lite halvtaskiga instrument i det här lägret.
Men de gör det.
Men de gör det, precis. Men nu har det ju gått några år. Nu är det några år senare efter den här kvartetten vid tidens ände. Mm. Kriget har precis tagit slut och han är kär, va?
Ja, det hörs väl.
Eller är han olyckligt kär? Och vad händer? Du sa ju att det handlade om kärlek och extas.
Ja, precis. Ja, men till att börja med så säger han sig vara inspirerad av den legenden om Tristan och Isolde.
Ah.
Och det är väl för att han också faktiskt känner igen sig själv i den berättelsen. Han är ju då, som det har, han har blivit förälskad i en kvinna en elev faktiskt, som man då inte kan gifta sig med.
Mm.
Det förklarar ju ganska mycket av det här kärlekstemat som vi har i symfonin. Och kärleken har ju också då ett alldeles eget tema. Meditation över kärlekens mysterier får man ju lust att säga när man hör det här. Det är ju då kärlekstemat, ett av de viktiga fyra temana i Turangalila-symfonin, som här i sjätte satsen får för första gången liksom svälla ut ordentligt, ta plats.
Men vem var den här eleven då?
Hon heter Yvonne Loriot och kommer ju bli en fantastisk pianist. Hon börjar ju som kompositionselev men blir istället pianist i tjänst hos sin make då, blivande make.
Just det.
Lite grann. Alltså det, grejen är ju det att Messiaen är ju redan gift vid den här tiden, va?
Just det.
Och eftersom han är katolik och väldigt troende sådan så kan han ju inte skilja sig.
De har en affär då, eller trånar de bara? Går de bara att tråna efter varandra eftersom han är katolik?
Så är det tydligen, för hela det här verket är ju ett uttryck för Messians längtan och också frustration. Och det hör man ju faktiskt på några ställen att det här är... Ja, det går nog inte att säga det bättre än att det här är sexuell frustration.
Mm, ja, för det här är ju väldigt lugnt, men det finns ju verkligen kaotiska och... Vad ska man säga?
Explosiva partier.
Stycken, ja.
Det är ju någonting, det är en väldig energi i musiken, men också vissa klimax som, som är, ja, just det.
Det kan man verkligen säga. Ja, för första frun, hon blir ju sjuk på något sätt. Det blir lite oklart vad som händer. Om det möjligtvis beror det på att hon gör en misslyckad operation som leder till att hon får hjärninflammation.
Just det.
Men hon tappar i alla fall, eller hon blir dement liksom. Hon tappar minnet och blir förvirrad och kan inte bo hemma längre.
Fruktansvärt.
Bo på institution sista 10 åren, eller hur?
Ja, det är en väldigt tragisk situation och väldigt märklig för Messiaen som dessutom då är förälskad i en annan kvinna. Men han sörjer ju väldigt för sin tidigare hustru, alltså tar hand om henne och ser till att hon får det så bra som möjligt, ska ju sägas. Samtidigt under de här åren då när han går och trånar efter Yvonne, så har ju hon blivit en viktig del av hans liv. Hon är ju med, Yvonne Loriot är ju med när Turangalila-symfonin uruppförs 1949, för det är hon som är pianosolisten då.
Okej, och så de har egentligen ett liv tillsammans,
de har
fast de inte
liv
har sex för att han är katolik.
Tydligen, precis så är det ju. Men sen då, när den första hustrun dör 1959, då kan de gifta sig, Olivier och Yvonne.
Men alltså, om man ser verket i stort, som handlar om den här kärleken, så är det ju ganska... alltså det är ju ganska skrämmande kärlek ibland, kan jag tycka, eller?
Tycker du det?
Ja.
Jo, men absolut. Det är läskig musik stundtals. Det tycks handla lika mycket om fasa i vissa stunder, eller vad det nu är för någonting.
Alltså jag tänker på så här Big Bang på något sätt, eller på vulkanutbrott, eller alltså så där. Det är som ett vulkanutbrott hela musiken, tycker jag.
Ja, verkligen.
Men alltså när jag hörde den här musiken första gången, då tänkte jag jättemycket så här, bara, hur gör de? Hur gör de det här spöket? Det här, wow. Ja. Vad är det för någonting?
Ja, det är ju det här instrumentet då, som heter Onde Maltenon. Ett elektroniskt instrument som uppfanns 1928 av en herre vid namn Maurice Maltenon, förstår du. Och det är klart att det här soundet, att du reagerar som du gör, är ju inte så konstigt, för det är ju ett sound som används mycket i science fiction och vid sida med ett annat instrument som uppfinns vid samma tid i slutet av 20-talet, nämligen tereminen, också ett elektroniskt instrument.
Det. Som man spelar så här med händerna, det ser också lite så där spökigt
precis
ut när man spelar.
Men här, när det gäller om Martinon, så har du också en klaviatur och liksom trådar ovanför där du kan, där du spelar med fingret, på fingret har du någon slags ring och så drar du det över de här trådarna. Så det, du får fram de här glidande tonerna, glissandon och sånt som är spöklikt på det här sättet.
Alltså, nu har jag tips till lyssnarna här. För jag gick in och tittade på Turangalila-symfonin. Alltså hur det här instrumentet spelas, det är så coolt.
Ja, det är roligt att se.
Ja, så man kan googla på Onde Maltenon, alltså Ondes Maltenon, så kan man se hur man gör. Det är svårt att förklara, tycker jag.
Ja, det är svårt att förklara.
Men hur många, vad säger man då, Onde Maltenon-tister finns det då?
Ja, men det finns några stycken. Det är klart att det inte är så vanligt idag, men det eftersom man spelar Turangalila-symfonin regelbundet, så behövs det ju någon som gör det.
Han gjorde ganska mycket för det här instrumentet, kan man säga.
Det kan man säga.
Ja. Och Onde Maltenon, det betyder typ Martenots våg.
Just det.
Maskin,
Onde betyder vågor på franska.
Just det.
Och ja, Maltenon är ju personen som uppfann instrumentet.
Men Johan, kan vi inte lyssna på femte satsen? Alltså det här glädjen av stjärnornas blod.
Ja visst, det är ju jättehäftig musik. Det är som en galen extasdans ungefär. Joie du sang des étoiles, som den heter på franska.
Wow.
Och det är alltså det här med glädjen av stjärnornas blod.
Ja, kan du reda ut det åt mig?
Jag kan ju försöka. Nej, men jag tror ju att det handlar ju inte om, alltså, att det blöder så, utan det kokar i ådrorna snarare. Det handlar om kärlek och passion. Så galet lyckligt som det bara kan bli.
Ja. Och stjärnorna har det kul här, alltså, verkligen.
Ja, vilket jävla sväng. Ursäkta, nu såg jag igen, men man blir ju... Det här är ju så galet att man blir lycklig i den här musiken. Så är det bara.
Men Johan, har du sett en tecknad serie som heter Futurama?
Nej.
En av huvudrollerna i den heter nämligen Turangalila.
And the discoverer of poplars, Captain Turangalila.
Turanga?
That's her name, Philip.
Philip?
Hon är en enögd tjej som har lila hår och som gillar att slåss. och det är typ, alltså det är skaparen av Simpsons som har gjort den.
Matt Groening, just det.
Ja, och det kan man se också på stilen. Sådär.
Ja, just det.
Men jag läste att Turangalila-symfonin är nummer 10 på hans lista över de 100 bästa sakerna i världen.
Så pass?
Ja.
Vilken god smak.
Eller hur?
Vad är nummer 1 då, undrar man?
Ja, vietnamesiska vårrullar eller sex.
Ja, men det är väldigt messianskt det här,
ju
får
det
man säga på något sätt. Det, alltså, det är en otrolig hyllning hur som helst.
Ja.
Thank you.
Men han älskade ju till en fåglar. Ja, Messiaen.
Han ser ju dem som Guds sångare. Wow. Och han är besatt av fåglar. Alltså, han är ornitolog. Alltså, han kan verkligen fåglar. Och han reser ju runt och skriver ner i notation, alltså notskrift, hur de sjunger och rytmen och allt det där. Va? Han har ett vetenskapligt intresse för fåglar som också är en jätteviktig komponent i hans musik. För det kommer ju igen hela tiden. Så även i Turangalila-symfonin, i pianostämman, hör man ju ofta liksom att det
kvillrar och det, sådär.
Precis, att där tänker man på fåglar.
Han har ju en fågelkatalog
med
i typ så här flera delar.
Ja, den är jättelång. Det är väl alla fåglar som finns och ett par till ungefär.
Ja, och sen så är jag noga med, har jag förstått, att ja, det är inte bara fågeln, utan det är liksom hur essensen av fågeln.
Ja, ja. Absolut. Jo, han gör ju musik lever av det också. Ja.
Men jag hittade i alla fall, det som sägs är den första fågeln som han skrev om. Och det är koltrasten.
Ah. Du hör koltrasten här, jag är ju så dålig på fåglar själv, men
det är ju jag också. Och därför jag tyckte så här, koltrast var bra.
Det var bra exempel.
Ja.
Ja, det är ju häftigt, det måste man ju säga.
Mm.
Men nu tycker jag vi återgår till Turangalila-symfonin och hör på hur det låter där, när man faktiskt kan associera till fågelsång.
Alltså, det är ju som att de pratar med varann. Det är ju intressant att det är ett piano som, där man liksom tycker att man hör flera fåglar som liksom, den där är lite längre bort,
ja,
den där är lite
absolut
närmare.
Ja, men det är tydligt.
Men det här med piano i en symfoni, alltså om det inte är en pianokonsert, alltså hur vanligt är det med piano i en symfoni egentligen?
Ja, men det är inte det vanligaste, men det finns ju. Det förekommer ju som orkesterinstrument också, det gör det ju. Och det finns ju Stravinskis symfoni i tre satser, har ju en framträdande pianostämma till exempel. Det finns ett piano, en flygel i Mahlers åttonde symfoni. Det finns här och där, men här är det ju... Det blir ju lite sådär att man stundtals nästan kan tycka att det här är en pianokonsert också. Det är en hybrid av symfoni och konsert, för att pianot är ju väldigt framträdande den här symfonin.
Ja, man kan ju förstå att folk tyckte att han blandade för mycket, alltså av allt på något sätt.
Ja, men
vad gör du? Du håller inte till reglerna.
Nej, precis. Nej, han har ju sin egen agenda, kan man ju säga.
Du sa ju att alla borde uppleva det här live, att jag skulle ha det på min bucket list. Har du gjort det många gånger?
Nej, inte så många gånger faktiskt. Två gånger. Två gånger har jag hört det live. En gång på början av 90-talet tror jag det var, och sen var det väl 2016 när den gjordes senast i Berwaldhallen med radiosymfonikerna Esa-Pekka Salonen, den dirigerade. Det var ashäftigt.
Var det häftigt på vilket sätt? Alltså, var det häftigt syn? Eller var det, liksom
det är
bara...
häftigt att se alla göra det här tillsammans. Det är häftigt att höra det. Och hur den effekt det får på mig som lyssnare, det är ju det att jag också börjar koka. Liksom. Jag känner hur jag nästan får...
Leviterar
över stolen.
Vad är det för inspelning som vi har lyssnat på idag då?
Ja, det finns ju...
Många?
Det finns några stycken som är bra, men den absolut häftigaste, enligt mig, det är den med Concertgebouw-orkestern och Ricardo Chailly som dirigent. Det är Jean-Yves Thibaudet som är pianosolist, och vid Onde Martenon så hör vi Takashi Harada. Det är... Jag menar, det här är precis så spektakulärt, sinnessjukt upphetsande som det ska vara. Och jättebra ljud dessutom.
Hur slutar hela verket då? Alltså, jag har faktiskt inte Jag har liksom
har du inte kommit till finalen?
Nej, jag har inte kommit till finalen. Jag har fastnat i någonstans på två tredjedelar.
Ja, hur slutar man det här verket som... man måste toppa det, och det gör Messiaen. Allt det här vansinnet, alla dessa klimax, allting som har föregått detta slut. Ja, det som händer i finalen är att han kombinerar symfonins stora huvudteman och så leder det fram till ett crescendo som är helt galet. Och ett stort, långt slutackord där allting landar i fissdur. Bravo, bravo. Helt enastående.
Ja, nu står vi upp och applåderar. Liksom.
Ja. Men Lolo, hur kändes det här för dig då? Det här var ju första gången du hörde slutet på symfonin.
Ja,
hur var det?
Nej, men det var ju liksom allt. Det var ju verkligen allt på en gång. För jag tyckte att jag kände igen också. Mm. Stjärnorna kom tillbaka, tror jag. Ja, och, liksom, och sen att det går så mycket upp. Det går upp så mycket som man inte tror att det ska gå.
Mm.
Det är som att man, det är så faktiskt som att man lyfter.
Mm. Det är lite jag såg att du gjorde det här.
Ja, du såg det. Ja, men det kändes så. Det var en väldigt, väldigt rolig bekantskap. Tack Johan.
Ja, tack Lolo.
Och tack alla som lyssnar. Jag heter Lolo Kolmar.
Mm, och jag heter Johan Korsell.
Och vår producent heter Jonna Spik.
Det stämmer det också.
Och skulle du vilja ha påminnelser om när det kommer nya avsnitt av Mästerverken, då kan du gå in i Sveriges Radio-appen, leta upp Mästerverken, klicka på hjärtat och aktivera pushnotiser.
Yes, do it.
Vi hörs.
Det gör vi.
Hej, hej.
Hej då.